En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det fortsätter att svänga om Emma Hayes, så Pernilla Harder har ett smått osannolikt facit. Ja, det är tisdag igen och Fan Plus, Sportbladets podd om damfotboll, är tillbaka som vanligt med mig, Anna Rydén, och Saga Fredriksson. Men den här gången även med en efterlängtad gäst. Därför kommer det damallsvenska snacket handla en hel del om idrottspsykologi. Vad innebär lojalitet och kontinuitet för framgång? Hur ska Linköping hantera den tuffa inledningen? Och vad gör det med ett lag att förlora sin tredje match på tilläggstid? Ja, det är några av ämnena vi diskuterar dessutom. Så tar vi ett snack med IFK Norrköpings målspruta Sara Kanutte inför mötet med Hammarby. Det är ett fullspäckat avsnitt. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Då kör vi igång det här. Och säger varmt välkomna till veckans avsnitt av FanPlus. Det blir lite av en specialare idag för att vi har med oss en gäst som än så länge får vara hemlig i några sekunder till. För först ska jag fråga, hur är det med dig, Saga?
Det är mycket bra med mig. Med tanke på att vi brände av ett extra avsnitt så känns det som att man är så insyltad i ligan. Och nu har vi ju ytterligare en omgång att ta oss an. Så att, plus en veckomgång, vi får inte glömma det. Så att, det går snabbt i damallsvenskan.
Ja, det är så här. Jag känner att jag vet inte riktigt vilken dag det är, för nu är det ju så här, okej, det är match imorgon igen, just det. Och så är det röda dagar och hit och dit och halvveckor och sådär. Man blir lätt förvirrad. Vi ska ta välkomna också då veckans gäst som är Elisabeth Gunnarsdottir. Hur bra koll har du på vilken veckodag det är nu för tiden?
Är det fredag varje dag? Så jag säger att det är fredag.
Det är sånt som pensionärer säger, Betta.
Ja, exakt.
Hur är läget med dig då?
Läget är jättebra. Nu ser jag, sitter man ute och njuter av solen och planterar lite blommor, så det är bra.
Ja, men jag tycker också man har fågelkvitt och sådär. Det ser otroligt härligt ut det där.
Ja, man skulle kunna tro att det var Spanien, men det är Kristianstad.
Härligt ändå när Kristianstad kan misstas för att vara Spanien. Hur har du det nu för tiden då? Det är säkert många som lyssnar på det här som undrar hur livet är för Beta nu för tiden.
Nej, men jag har tagit det lugnt nu i några månader. Det har varit rätt skönt faktiskt. Men tittat på väldigt mycket fotboll. Och då kan man njuta av att göra det på kanske lite annat sätt. Så det har varit skönt.
Saknar du det någonting då?
Herregud, det är jättejobbigt att vara inte med i pulsen. Och hela action-situationerna varje vecka, det är faktiskt väldigt jobbigt.
Det var det jag satt och tänkte på här nu, Betta, när du sa att det var så himla skönt att titta på det från nu, på ett annat perspektiv. Men jag kan inte tänka mig att du tycker det är så jäkla skönt, du som gärna vill ha en finger med i spelet.
Nej, men jag tyckte det var skönt i en månad. Sen börjar man klättra på väggarna och måste man hitta lite saker att göra. Så nej, det, man saknar pulsen. Det ska jag inte ljuga om.
Hur nära är du något nytt jobb då?
Ja, men man närmar sig väl varje dag som går.
Det är härligt. Har du något konkret på bordet just nu?
Pass på den frågan.
Mm, härligt. Det är också skönt att du har liksom solglasögon på dig. Lite som en pokerspelare här. Så
kan ja, precis. Det är en anledning.
Det är härligt. Vi ska ju snacka en hel del fotboll i det här avsnittet som vanligt. Och vi kan väl börja med att snacka lite mästare, för det är ju ett gäng som har blivit mästare sen förra veckan. Vi har Fridolina Rolfö och hennes Barcelona som har vunnit i Spanien. Vi har ett Bayern München som har vunnit i Tyskland. Och om vi bara landar där lite innan vi går in på våra svenskor och vad de har lyckats med utomlands, så finns det ju en danska i Bayern München som heter Pernilla Harder. Alltså, hon vinner ligan för 9:e året i rad. En svit som hon alltså inledde i Sverige med att vinna med Linköping 2016. Sen dess har hon vunnit i vilken klubb hon än har spelat. Det har varit Wolfsburg, det har varit Chelsea, det har varit Bayern München. Guldgaranti på Harder.
Hon har så här fingertoppkänsla var hon ska landa och hamna. Sen brukar hon ju ha mycket med de här vinsterna att göra. Så det är en fantastisk spelare såklart. Och sen har hon ju också byggt upp ett CV som gör att hon faktiskt också kan välja klubbar som ändå någonstans har ambitioner att vara vinnare i slutet av en säsong. Så att, så förvånad är inte, men det är väldigt imponerande skulle jag vilja säga.
Ja, Beta, vad säger du om den sviten att vinna för 9:e året i rad i ännu en liga? Eller ja, det är ju tyska ligan igen för hennes del.
Nej, men när jag läste det så tänkte jag att det måste vara någon slags världsrekord. Ja, det måste det vara. Och i 4 olika lag. Alltså, det, vill man vinna någonting så ska man nog värva Pernille till nästa år.
Ja, det verkar det som. Hon verkar ju vara någon form av guldgaranti. Bayern München vinner alltså från Bundesliga före Wolfsburg igen. Inte heller helt förvånade kanske att Barcelona tar hem titeln, Saga. De verkar ju prenumerera på den i Spanien.
Ja, och jag tror ju att, eller så här, jag ska inte säga tror, jag hoppas att längre fram så är det inte lika självklart, för att vi vill ha så tajta ligor som möjligt egentligen genomgående i Europa, för att jag tror att det gynnar ju damfotbollen såklart att fler lag är och utmanar, men än så länge Barcelona, de är numret förstärka, och sen också Fridolina Rolfö kommer tillbaka, nu är vi ju kanske lite jäviga för att vi är svenskar, men där blir det ju någonstans att hon tillför ju någonting annat till det här Barcelona-laget och också gör 2 mål, om jag inte missminner mig, i senaste matchen som ändå sealed the deal, så att fortsatt starka Barcelona. Och de visar ju även det i Champions League.
Ja, och hon verkar ju vara en de stora matchernas kvinna, Fridolina Rolfö. Beta, jag vet ju att du var på plats på Champions League-finalen i fjol och såg när Fridolina Rolfö säkrade titeln för Barcelona. Där. Vad säger du om Barcelona? Vad är det som gör dem till världens kanske bästa lag?
Nej, men de har ju haft kontinuitet nu i flera år på tränarsidan och med spelare. Så konceptet är ju någonting som man har byggt under väldigt många år i klubben. Först på herrsidan, sen har man tagit över konceptet på damsidan och rekryterat inifrån. Om en tränare hoppar av så rekryterar man en assisterande eller från akademin. Så jag tror ju väldigt mycket på kontinuitet, så jag tror att det är nog grunden till den framgången på många sätt.
Ja, hur viktigt är det där med kontinuitet i en klubb och ett lag?
Nej, men det visar sig de som har vågat satsa på kontinuitet och trott på det. Vi ser ju vad som har hänt i Chelsea exempelvis. Barcelona är ju ett tydligt sånt koncept. Lyon också i Frankrike. Så det visar sig att de stora klubbarna ute i världen är inte bara på damsidan utan på herrsidan också. Det är ju ofta kontinuitet som ligger bakom en framgång.
Du är inne på Chelsea där också. Vi ska snacka England såklart. För att vi har åkt berg- och dalbana här med Chelsea och Emma Hayes i podden. Och huruvida det blir någon titel för Hayes under den sista säsongen eller inte. Vi avskrev ju det i förra avsnittet för att Emma Hayes själv sa att it's over efter att man hade förlorat. Nu så är det absolut inte över enligt Emma Hayes själv efter att man då vann med 8-0 mot Bristol. Samtidigt som City ju förlorade på grund av, eller tack vare, Stina Blackstenius. Lite av The City Slayer, Stina Blackstenius, har avgjort bägge mötena för Arsenal mot Manchester City. City leder ju den här tabellen, Chelsea en match mindre spelad. Men det ger ju Chelsea hoppet igen. Saga, vad säger du om Emma Hayes svängningar här fram och tillbaka, huruvida det är avgjort eller inte?
Alltså jag tänker att våra lyssnare har ju hört vad jag tyckte om senaste uttalandet. Så jag är ju mer nyfiken på vad du, Beta, tycker om du har hört eller sett det. För hon var ju väldigt tydlig med Emma Hayes att det här var liksom, loppet var kört och titeln var, den var förlorad. Jag blev väldigt provocerad som spelare att höra henne prata på det viset. Och vi diskuterar ju i podden liksom att man kan vara så att man, det här är någon slags, vad säger man, mentalt spel. Dels mot sina egna spelare, kanske dels mot City att sätta pressen. Hur resonerar du kring det som är tränare, som någonstans också vet lite hur det här mentala gamet, spelet kan påverka både trupp och motståndare?
Ja, yeah, det var ett uttalande som speglar inte riktigt Emmas karaktär. Och kanske första gången under hennes år i Chelsea som hon säger någonting som liknar det här. Så det kan inte ha varit hennes egen sanning. Det är omöjligt. För att det är inte hon att säga så här. Samtidigt så är det mycket som har hänt senaste månaden som är inte likt Emmas karaktär. Så det verkar som att hon har varit under mycket press och fått svara på frågor som har varit ja, svårt att svara på. Sen har det blivit fel och sen har det gått ett varv till och det har blivit fel igen. Och jag, någon slags mentalt spel måste det ha varit, är det legat i grund till det hon sa. Absolut. Och man kan väl säga så här att var det det? Och då lyckades hon med det, för att 8-0 i en match där du behöver mål. Det är inte ofta man ser ett sånt utfall.
Faktiskt. Hur förvånad är du över det som vi har sett från Emma Hayes de senaste månaderna? För som du säger, det har ju varit en hel del rubriker kring Emma Hayes som man kanske har höjt lite över på ögonbrynen över.
Ja, alltså jag kan inte sätta mig i hennes situation utifrån hur pressat hon har varit. Men man kan sätta sig i situationen som tränare när du är under press och man är stressat över, du vet, det är allt möjligt från laguttagning från vecka till vilka spelare som skadade. Alltså ni ser ju situationen i Chelsea har ju varit enormt ansträngt. Det är helt galet att se hur många spelare som är skadade i stunden och allt spelare som hade startat vanligtvis i Chelsea. Och sen så hamnar man i en sån tvist som med Jonas Eidevall och uttalande om spelarrelationer och så här. Så jag tror kanske man har hamnat i en spiral som är av att svår att ta sig ur. Och då kanske det var lika bra att ge Manchester City titeln i den här senaste intervjun då. För att vända snacket på något sätt. Och jag tror hon lyckades med det. Och jag tror inte att speechen i omklädningsrummet var i den tonen att City är klara. Alltså så var det ju inte. Och jag tittade på hela ceremonin när hon avtackades efter matchen mot Bristol inne på, tror det var på Sky. Och det var kloka ord i en och en halv timme efter den matchen på alla sätt och vis. Och hon lyckades få med sig alla fans och alla runt om. Hon till och med lyckades vända alla journalisterna under den sändningen från att de kritiserade henne i början till att berömma henne rätt mycket i slutet av den ceremonin. Så det skulle inte förvåna om Chelsea tar. Är jag igen?
Välkommen tillbaka!
Det skulle inte förvåna om Chelsea vinner serien till slut.
Jag tycker att det har varit också med Emma Hayes att hon har ganska mycket styrt narrativet i engelsk media när det kommer till damfotbollen. I alla presskonferenser jag har sett med henne så har hon inte bara agerat tränare, pratat sitt lag och sin match, utan hon har också tagit ett väldigt stort ansvar för, ja, men egentligen dialogen kring damfotbollen och seriositeten kring hur vi tar oss an den. Så att jag tycker hon har liksom varit en liten slagkämpe samtidigt som hon har varit fotbollstränare och fokuserat på de delarna. Och sen precis som du är inne på, Beta, så upplever jag ju att på senare tid så har hon blivit testad också mycket som människa. Det personliga, det känslomässiga. Hon har investerat så mycket tid i den här klubben i Chelsea. Nu ska hon lämna för ett jättestort äventyr utomlands. Kommer behöva flytta sin familj. Allt vad det innebär. Alltså jag tror att den mänskliga faktorn också gjort sig påmind. Men jag vill ju någonstans tro, alltså lite som du är inne på, Beta, att är hon så jäkla polerad att hon har faktiskt lagt pusselbitarna så att vi ska bara svängas med på det här viset? Jag vill ju liksom få det till att hon vet mycket väl vad hon gör när hon säger att City har vunnit det. Alltså jag blev ju jätteprovocerad själv, men å andra sidan så fick hon ju också pressen dit att de behöver leverera mot Arsenal. Det är ingen lätt match för City på något sätt, även om Arsenal givetvis har svajat i prestation under säsongen. Men å andra sidan, det släpper också ner axlarna. Alltså Chelsea har helt plötsligt inga krav på sig, för nu har till och med tränaren struntat i det. Då kan ju spelarna gå ut mot just Bristol City och som alla vet ska åka ut. Ja, men det är bara att dra ur spaken och helt plötsligt 8 mål i baken för Bristol. Så att ur den aspekten, jag vet inte om det är för naivt att ge henne cred för det där, men jag vill typ göra det för att det känns som att hon är så här puppet master.
Ja, jag håller med. Det på något sätt så, med tanke på att de vinner med 8-0 i hennes sista hemmamatch. Och hon får ut prestationer av vissa spelare som vi kanske har aldrig sett tidigare. Jag har aldrig sett en sån individuell prestation från en spelare under press som Guro Reiten i den matchen. Alltså det är det sjukaste jag sett. Jag bara reste mig upp från soffan och skrek. Alltså det är det galnaste jag sett. Men då har det ändå fått in den, det här till spelarna, så då fattar vi väl allihopa att hon stod inte inne i omklädningsrummet och sa: tjejer, ja, men det är det slut, det här, City får ta titeln i år. Och, men de behövde, vad var det, 7 mål. Nej, men då tog Guru Reiten och fixade 5 av dem. Så, ja, det, du har ju nästan alla dina forward skadade och då steppar andra upp. Och det behövs enormt ledarskap och förtroende från tränaren för att du ska kunna steppa upp på det sättet.
Har du någon gång kanske inte just exakt den här situationen, men har du själv varit i en situation där du har lite agerat puppet master och dratt i trådarna? Det känns som att du har en räv bakom örat ibland.
Absolut har man ju.
Är det det jag menar? Har du något exempel? Alltså,
ofta har man gjort det. Mm. Absolut. Ibland tycker jag bara att det är så viktigt att ta fokuset ifrån spelarna. Så spelarna får kritik för att de har gått hårt in. Eller jag kommer ihåg en match mot Häcken förra året. Spelade vi 0-0 hemma. Och Häckenspelarna var helt vansinniga efter matchen. För att vi gick in för att döda dem och jag vet inte vad. Då måste man ju in på intervjuerna och ställa upp med en karaktär som man brukar inte göra. Men då blev hela fokuset tog jag. Och det var ju jag som var idioten efteråt. Och vad sysslar hon med och allt det där. Men jag ville ju bara ta fokuset ifrån en armbåge som Evelyn skulle ha gett någon. Och fula tacklingar från den och den. Så det är... Det är en del av spelet.
Mm, jag minns den där matchen väl. Det var ju en av få matcher jag faktiskt var på plats i Kristianstad i fjol. När Anna Sandberg var det väl som fick smällen från Vienne där, om jag minns rätt. Och ja, Häckenspelarna var minst sagt upprörda efter den matchen, det får man säga.
Ja, så är det ju.
Men du, Beta, du är väl också den som kanske, även om inte pressen var densamma på dig, så är väl du den som kan sätta dig in i Hayes situation bäst, om man liksom ska göra någon form av liknelse med din sista säsong i Kristianstad. Du hade varit i samma klubb väldigt, väldigt länge. Och hur är den där sista tiden när man har fattat beslutet att okej, det här blir det sista?
Nej, men det, jag tror det svåra är när du... Jag tänkte på det också nu när jag tittade på den här matchen i helgen. Det var hennes sista hemmamatch. Jag tror inte det var egentligen en önskesituation och gå ut med nyheten så tidigt. Och det var samma i min situation. Egentligen så hade det varit mycket lättare och skönare för en som tränare efter så många år i klubben. Att man bara går ut med det efter sista matchen. Eller precis innan sista hemmamatchen eller någonting. Och då tar man det så här. Fast som i hennes situation var det omöjligt. Eftersom det handlade om amerikanska landslaget. Så därför var de tvungna att gå ut med det så långt innan det hände. I mitt fall så handlar det om att man ska få spelare och skriva på i klubben och få nya tränare på plats. Så att vi ansåg att om jag skulle vänta så skulle det bli, kunde det bli en stor chock för spelare om man hade valt att lämna direkt. Och man hade inte kunnat bygga på den kontinuiteten på samma sätt. Så sådana grejer är ju svåra att diskutera i situationen där man har varit tränare så länge. Och det är rätt svårt att vara tränaren som ska tackas av i flera veckor. Och det ska snackas om det i flera månader. Och även om jag och Emma inte är i, det är ju helt olika scener, om man säger så. Hon är ju på den stora och jag var på en liten. Men jag tror känslan är samma på många sätt. Det blir ju känslomässigt i flera veckor istället för att bara ta ut det på några dagar.
Jag är jättenyfiken på det där du sa, Beta, om anledningen också varför ni var tvungna att gå ut med tanke på att man ville behålla spelare och inte ge dem den chocken. Om vi tar exemplet som också skett i Hammarby där Paolo Pionis Arce, han slutar ganska abrupt innan säsongen. Vilken effekt tror du att det har gett Hammarby då, om man ska dra det lite mot damasvenskan? För att upplevelsen var ju att många spelare faktiskt satt i chock. Och jag tror att där hade ni ju i Kristianstad en helt annan fördel. Eller så var det en sorg. Jag vet inte hur spelarna har resonerat. Men hur tänker du kring det?
Jag tror att det blir ju det. Det blir en chock och kanske någon slags sorg för vissa. Lättnad för andra. Och du vet,
yes.
Det är olika känslor för spelarna. Men alltså, jag vet inte. Det är så olika hur man tänker som person. Jag hade aldrig kunnat göra så, tror jag. Jag säger det i alla fall nu, och så har jag ändå tänkt i 15 år. Jag har haft möjlighet att lämna under sommaren vid några tillfällen och ta en chans i större klubb. Och jag har absolut tänkt på det, men samtidigt så har det, jag har inte kunnat lämna mitt lag mitt i säsongen. Jag tror inte jag har det i mig bara. Och jag glömmer aldrig situationen Linköping 2000. Det måste vara 2018 kanske, 17, när Martin Sjögren är tränare för Linköping. Och sen så bland annat så lämnar Johanna Rasmussen oss och går till Linköping för att det är Martin som har övertalat henne att gå över till Linköping, och hon ville spela Champions League och vinna titlar. Och jag sa till henne, jag kan inte stå i vägen för dig och lämna. Jag vet att det är ett svårt beslut för dig, men rådfrågade mig så tycker jag att du ska göra det. Och hon väljer att ta steget över till Linköping. Martin har värvat ihop ett lag, men tar Norge och lämnar precis innan säsongen ska dra igång. En annan tränare tar över. Och jag vet, som i Johannas fall, att det var en, alltså det var sorg. Det var ju ett beslut man tog utifrån en tränare på många sätt och vis. Och man får en chock över vad som händer. Jag vet att hon var inte ensam i den situationen. Och det är den här eviga frågan. Ska du få välja ett lag utifrån vem som tränar laget? Är det tränaren som har så stor betydelse? Ja, alltså, i min värld så spelar det väldigt stor roll. Och i min värld så vill man ha lojalitet från spelarna. Så i min värld vill jag ge lojalitet tillbaka. Och jag tror bara att det är väldigt svårt för en spelargrupp att få en sån förändring kort in på. I Hammarbys fall så får man ändå in en väldigt välmeriterad tränare och en väldigt duktig tränare. Så jag tror att han kan vända de känslorna ganska snabbt. Men man ser ju att det tar lite tid.
Det gör det ju definitivt, och jag som spelare vet ju att när jag bland annat åkte över till USA så valde jag mycket utifrån tränarna och spelstilen. Jag var noga med den frågan. Jag vill veta, vad kräver ni av era ytterbackar? För jag vill inte gå till ett lag som bara ska skicka långt, för det får inte, ni får inte ut det bästa utav mig. Men hade de då lämnat abrupt, så hade jag ju också känt så här, men jag kom ju hit för er skull. Och jag tror att framförallt inom damfotbollen också, om man ska ta det dit, så är det lite intimare. Det är fortfarande inte den stora scenen. Och i herrfotbollen tycker jag det är supervanligt att de värvas in till lag och sen så försvinner tränaren hux flux och det är bara att acceptera. Men där har du summer, där har du löner som handlar om att de skiter i vad de är halva tiden. Inte alla kanske, men många av de här spelarna är ju bara tacksamma för sina förutsättningar och är glada att de är på stora scenen, kanske i Premier League. Men i damfotbollen, där har du inte alltid de där stora lönerna att ens prata om. Och då är det ju mycket viktigare kanske relationerna, omgivningen, vem är det som ska leda mig. Så att jag tycker den är sjukt intressant, den psykologin i det hela och också vilka förutsättningar som spelar roll för spelare.
Ja, jag håller med 100%.
Peta, du var inne här lite också på att du har ju fått erbjudanden under årens gång i Kristianstad och sådär. Finns det någonting du ångrar att du inte hakade på, eller ångrar du att du sa tack och hej till Kristianstad?
Nej, det är en svår fråga. Jag har en situation uppe för, det måste vara 2-3 år sedan nästan, som satte lite spår. Alltså jag ska inte ljuga och säga det. Jag har tänkt på det många gånger att det kanske var det jag skulle gjort då. Men gjorde inte. Sen, man ska inte ångra, man ska inte titta tillbaka. Utan jag försöker att leva efter ett motto att man ska titta framåt. Man kan inte ändra det som har gjort. Så jag har haft fantastiska år i Kristianstad och ångrar ingenting. Däremot så, det som är ju så, vi slutade sexa serien förra året. Så skulle man varit helt självisk så skulle man ha tänkt så här, det hackar lite nu, jag tar ett år till och fixar till lite snyggare resultat så att det blir lättare med mitt CV. Men hade jag slutat året innan, 2 år tidigare, 3 år tidigare, alltså vi kan titta 4 år tidigare, så hade jag kommit ut med ett bättre CV, för att alla tittar på det föregående år. Mm. Så Så, men det, ja, man ska inte tänka så. Det, även om alla hamnar säkert i sådana tankar. Men jag vill inte tänka så. Så nu har jag avslutat 15 i ett fina år i Kristianstad. Och jag har nu så pass stark tro på mig själv. Att jag vet att jag är en tränaren och ledaren som jag är. Så någonstans får man den chansen.
Vad var det som var där för 2-3 år sedan då? Vill du dela med dig av det?
Ja, det var Portland i USA.
Och är du sugen på USA, eller om vi ska blicka framåt nu då, liksom, vad vill du framåt? Vad drömmer du om?
Ja, men det är ju, det är en jättesvår fråga. Det är så mycket som händer i damfotbollen nu över hela världen. Så det är väldigt många olika, ja, jag vet inte om man ska kalla ett fotbollslag projekt, men det är väldigt många olika lag och klubbar som har spännande grejer på gång. Så jag kan inte plocka ut ett land särskilt så. Alltså alla vet ju att England växer ju jättemycket och är spännande scen för alla spelare och tränare. Så absolut är det spännande. USA är också en serie som är utvecklande, tror jag, för tränare. Du behöver ta beslut varje vecka som jag tror det är utmanande och utvecklande. Det är det jag älskat med damallsvenskan i alla år. Det är att hade man lämnat damallsvenskan för Italien eller Spanien eller Frankrike, så tror jag inte som tränare man hade fått utvecklas på samma sätt. För att du får inte ta de besluten och de besluten under match som du får ta i damallsvenskan, för att du spelar ju jämn match varje vecka. Så jag tror det är lite olika för spelare och tränare. Jag tror att en tränare kan utvecklas var mest i en serie som damallsvenskan och amerikanska serien. Så de två är ju de som har varit jämna, så nu kommer England också med.
Men du ser dig fortsatt som tränare framöver, och det är fortfarande damfotbollen som lockar. Det är inte så att det lockar att gå över och testa herrfotbollen?
Man ska aldrig säga aldrig. Det har inte gjort det. Man vet aldrig när ett rätt erbjudande kommer, om det är någonting som skulle locka. Men det har inte gjort det hittills. Och att göra någonting annat än att vara tränare, nej, det ser jag inte mig själv hoppa över till någon fotbolldirektör eller sånt här. Nej, det säger jag inte.
Har du tagit inspiration från några tränare längst vägen? Eller liksom vad har du tagit din inspiration ifrån?
Nej, men jag har ju växt upp med Alex Ferguson som Uniteds manager och älskat Man United genom åren. Så
hur mår du igår då?
Nej. Det, som tur är så fanns det andra matcher att titta på tv igår.
Ja, vi kan väl lyssna, jag skulle bara säga att United förlorade med grova 4-0 mot Crystal Palace, så har vi det sagt.
Ja, nej, så Alex Fergusons sätt att leda är någonting som har inspirerat mig otroligt mycket. Sen Anson Torrens i UNC College Football är en tränare som jag har tagit sjukt mycket inspiration ifrån. Kanske fram tills jag flyttade till Sverige. Så när jag var tränare på Island så läste jag alla hans böcker och försökte titta på alla matcher som man kunde hitta med UNC.
Intressant. Kan du berätta mer om hur du hamnade in på det spåret? Varför just där?
De var rätt överlägsna i amerikanska collegefotbollen under tiden som jag var tränare på ungdomssidan i Valurs. Och det var rätt svårt att hitta material. Alltså det var inte så att man hade internetet och TikTok och YouTube och Twitter för att hitta en rondoövning. Liksom.
Du låter nu veta.
Så nej, men så jag var så sjuk på den tiden, så jag åkte till London nästan enbart för att jag visste att det fanns en butik med massa videokassetter och som senare blev DVD och böcker. Och jag har nog varit där vid 3 tillfällen och köpt halva butiken med, alltså jag har så mycket material från de åren. Och då fanns det väldigt mycket från USA, från både amerikanska landslaget, tränarna där, och hamnade på något sätt inne på Anson Torrens bok som heter Vision of a Champion. Och det är helt sjukt, den här vinnarkulturen som man har byggt i den miljön, som man kallar för competitive cauldron. Jag tror att Anson Torrens gjorde det ordet eller den meningen. Jag tror inte den finns om man googlar den, utan det är en UNC-mening. Och det som är så intressant med den miljön är hur många han har fostrat, både bra spelare men också tränare. Som Sarina Wigman spelade ju där, och lyssnar ni på intervju med henne så kommer hon aldrig att inte nämna Anson Dorrance och den miljön som hon växte upp i och hur den formade henne och hennes ledarskap. Så den är unik, så jag rekommenderar för alla tränare att läsa eller lyssna på Anson Dorrance, även om han älskar och pratar rätt mycket om sig själv. Men det är mycket visdom i det han säger.
Du var inne på Alex Ferguson också. Han är ju bland annat känd för sina hårtorkar dessutom i omklädningsrum och så vidare. Har du dratt av hårtorken rejält någon gång?
Ja, ja, ja. Det har man gjort. Absolut.
Finns det något tillfälle du minns extra väl och som du kan dela med dig av?
Ja, det kan jag. Det var nog så att vi hade alla målvakter skadade. Vi värvade en italiensk målvakt, Anna Piccarelli. Jag vet inte vilket år det var. Sen var hon här bara i några veckor. Sen så när hon skulle lämna så hade spelarna en fest, en hejdåfest. Fast de glömde att vi hade match 3 dagar senare. Och jag får ett samtal här 11:30 på natten eller på kvällen att några av mina spelare cyklar fulla på stan. Oh. Så jag sätter mig i bilen och kör ner till Stora torg och ser dem cyklandes där och ramla på gatan. Alltså det var hemska scener, ska jag säga. Då kommer vi till träningen dagen efter. Det var en vanlig träning, så. Fast så jag ställer upp dem under träningen. Du vet, det är 90 minuters träning. Och under 90 minuter så kör vi idioten runt hela planen. I pauserna kör vi en mot en. Sen tar vi 100 meter sprint. Jag kommer ihåg att det slutar med 200 meter sprint. Och jag har nog aldrig någonsin dödat en spelargrupp på det sättet som jag gjorde där. Och sen så går vi in i omklädningsrummet. Alla fattar ju att det är någonting som har gått väldigt snett här. Men det var ju bara 6-7 stycken på den här festen. Men ändå fick alla köra träningen och då kom jag ihåg att jag fick fullständig flipp i omklädningsrummet och sa till dem, ni som var fulla igår, ni ska komma in i tvättstugan nu. Och så var det ju spännande att se, så går jag in i tvättstugan och väntar på vilka kommer in till tvättstugan. Och så blev det en rejäl blåsning där. Det var en intressant dag och vecka. Vi vann inte nästa match, kan jag säga.
Jag är inte helt förvånande att den inte gjorde det efter det. Kom de där spelarna in i tvättstugan då?
Ja, det var 6 eller 7 stycken som kom in.
Skönt, och de försökte inte förneka det som hade hänt i alla fall.
Nej, det kunde de inte. Nej.
Härligt, vi ska ju snacka lite damallsvenskan och sådär också. Vi kan ju börja med det som kom ut som nyhet idag angående Rosengård då, som jag inlett som tåget igen, ser ut som det där Rosengård vi är vana att se. Men inleder alltså ett samarbete med FCK, ett drag då för att man inte är en dubbelklubb och kanske ett drag för FCK att komma in på den svenska marknaden på pojksidan. De blev ju nekade läger i Malmö tidigare. Nu har man ett samarbete här man kan luta sig mot. Saga, du som kommer från regionen, hur reagerar du på samarbetet mellan Rosengård och FCK?
Jag tänkte bara smart move. Alltså verkligen smart move. Med tanke på hur det har lite varit kring sen Malmö FFs start, eller vad säger man, återuppstart. Är det rätt ordval? På damsidan. Så var ju det snack ett tag om att det var just Rosengård och Malmö FF som skulle gå ihop. Men det var ju liksom inga medlemmar som ville det. LB07 var ju också med i den diskussionen. Och sen så valde ju Malmö som känt att bara liksom starta om från helt från grunden. Men med det sagt, det har ju varit ett orosmoln för FC Rosengård. Vad kommer hända när Malmö FF växer sig starkare? Som har den tryggheten med ett herrlag och den liksom, vad säger man, strukturen kring klubben i sin rygg. Rosengård som har också kommunicerat om att de vill jobba mer med sin att förvalta unga talanger och kanske börja fostra mer talanger som sen ska säljas vidare, yada yada. Nu känns det nästan som att de spänner bågen och vill sätta hårt mot hårt, att de vill hitta någon liten stöttepelare bakom sig, och vad det här ska mynna ut i, det är ju faktiskt inte riktigt skrivet ännu. Det är någonting de är i dialog om, hur de ska samverka och arbeta, så jag är bara sjukt spänd på vad det här kan leda till. För att en annan stor fråga har ju varit, tror man att det kan finnas två stora klubbar i Malmö? Finns det plats? Och med den här nya ihopslagningen, eller åtminstone samarbetet, så tror jag absolut att det skulle kunna bli så. Så jag tyckte det var en ganska fräsch take från Rosengård, och väldigt underhållande att de inte lägger sig platt utan hela tiden hittar vägar framåt. Och inom damfotbollen, det är trist att behöva säga det, men det känns som att man hela tiden måste lirka för att få träff och få överlevnad. Och jag kan respektera att man faktiskt väljer att gå den vägen. Så kan jag tänka mig att det finns de där ute som blir jätteprovocerade, att man vänder sig till danskarna och att man vill ha hjälp därifrån. Men jag tycker det är mindre relevant i sammanhanget om det handlar om att en klubb som Rosengård, som har haft sådana framgångar, ska överleva eller inte överleva. Då ser jag ingen annan utväg än att man är kreativ. Och det tycker jag nog sannoliken att det är.
Reagerar du på nyheten, Beta?
Ja, absolut. Och min första tanke var smart. Väldigt smart. Och, men det är detta. Man ser ju trenden nu i damfotbollen. Det är ju att antingen så är man dubbelklubb och så tjänar man på en bra herrklubb i samma klubb. Eller så som vi ser nu, som Michel går in och investerar i Lyon, Washington och London City. Alla är ju renodlade damklubbar nu. Även om Lyon hänger ihop med herrarna så ska det ändå drivas separat. Så ser man den här Mercury-gruppen gå in i Como i Italien. Och de säger att de ska in på ännu fler. Så jag tror att vi kommer se mer och mer sånt här. Så antingen blir det stort samarbete med en större klubb som Rosengård väljer att göra, eller så blir det investering på något sätt. Annars kommer man att få svårt att överleva, tror jag.
Om vi ska snacka lite damallsvenskan då. Vad har imponerat på dig så här långt, Beta, under de fyra inledande omgångarna?
Ja, det var imponerat. Vi ska säga, lite som förväntat så har man ju sett Norrköping och Växjö klättra. Sen kommer det kanske att visa sig lite längre fram när de möter de absoluta topplagen, om man hänger med där uppe eller inte. Men det är imponerande att se att det börjar ändras lite i ordningen. Man kan se att de som låg i under mittensträcket förra året, de vill klättra uppåt, och man ser ju Linköping, Piteå och Kristianstad har haft det lite svårt i inledningen, och det kommer att delas upp ännu mer nu de kommande veckorna, så det är alltid överraskningar på något sätt.
Vad säger du om det vi har sett av ditt gamla lag Kristianstad så här långt? För vi har varit inne lite på att det är svårt att veta vad man har Kristianstad, man har alltid vetat vad det var innan när det var du vid rodret. Vad säger du om inledningen där?
Jag tycker den är normal med tanke på att vi spelar i en väldigt, alltså damallsvenskan är en svår serie som jag varit inne på. Du vet inte resultatet innan du spelar, och jag tror att det kommer ta lite tid för Johanna och Daniel att komma in i den här pulsen som finns varje vecka med alla beslut att ta ut ett lag och förändra detaljer i det taktiska spelet och så vidare. Och jag ser ju att de jobbar väldigt hårt med det. Och vinsten mot Piteå var helt avgörande för Kristianstads kommande omgångar. Så jag tror att de kommer klättra i tabellen nu sakta men säkert och vara med i topp 6, tror jag.
Apropå just det här du säger att den här vinsten var avgörande. Hur lätt eller svårt är det att tappa förtroende spelartrupp tränare emellan, tycker du?
Jag tror tyvärr att det är för lätt. Mm. Alltså det är så, det tar lång tid att bygga upp förtroende, men det tar mycket kortare tid att tappa det. Så är det.
Det är väldigt lätt. Oj, förlåt.
Nej, och jag tror när man lyckas få med sig en sån, nu var Kristianstad och Piteå i en ganska liknande situation. Och Stellan är inte i samma situation som Johanna och Daniel. De är nya, han har varit där i flera år. Och det är inte så att Piteå plötsligt inte tror på Stellan. Det är så långt ifrån, det vet vi allihopa. Och vi vet att Stellan kommer också vända det här. Men samtidigt så är, hade Kristianstad förlorat matchen mot Piteå, så har man legat ganska illa till i tabellen. Med nya tränare. Och det är klart att då börjar man ifrågasätta detaljer i spelet, val av en startelva och så vidare. Men som sagt, sakta men säkert så jobbar man in förtroende när man lyckas vända en match som denna. Det var helt avgörande.
Ja, för det här vill jag lägga till, att som spelare så vet man ju själv hur snacket också går i truppen. Så fort det inte går som man vill, då börjar spelare oftast peka finger. För det är sällan man vill peka det mot sig själv. Vissa är jätteduktiga på att vara självkritiska. Det är långt ifrån alla som bara ger ursäkter. Men det är ju en mänsklig faktor också att börja leta fel. Leta anledningar till varför vi inte spelar så bra. Vi är ju ett bra lag. Varför funkar det inte? Men å andra sidan så är det väldigt lätt att peka mot en faktor. Och då brukar ju tränaren oftast hamna lite i ett blåshål. För att det kan vara en enande del också för ett lag. Att om de inte gillar tränaren, låt säga. Nu är inte detta situationen vi pratar om i Kristianstad eller sådär. Bara för tydligt en skull. Men jag har erfarenheter av att man går ihop som lag. För att man inte riktigt tycker om sin tränare, och att det faktiskt blir glöden som gör att man spelar bättre. Men å andra sidan så är det en jättestor risk i det där, för att har du oenigheter inom laget och då är ju tränaren inräknad, då är du ett svagare lag i min mening. Så att man, den här relationsbygget, tilliten, de lagen som jag har erfarat som har jobbat hårt på det och varit noggrann med det har fått bättre prestationer genomgående. Och över tid, där man också ser att detaljerna börjar spela roll mer än det här gnabbet, det luddiga. Jag tycker psykologin inom idrotten är kanske en av de mest intressanta delarna. För att det pratas väldigt mycket taktik och det pratas väldigt mycket om det, kvaliteten på planen. Men det är människor vi arbetar med och det är hjärnor som hela tiden kokar. Och tränarna, ni sitter ju i en utsatt roll där.
Ja, det gör vi. Och jag tycker det är intressant. Jag har haft många intressanta samtal de senaste veckorna i olika sammanhang. Och då, det är också så här, ofta när du ska bedöma en tränare, om du hade bedömt en tränare för 10-15 år sedan, då hade du inte gått på statistik enbart. Alltså man hade typ inte gått på så mycket statistik. Idag så pratas det statistik nästan enbart. Och det är sällan du tar upp gruppdynamiken och lagbygge, hela det här ledarskapsfrågan. Men den är också väldigt svår att mäta.
Mm.
Och jag tycker det är sjukt intressant att diskutera de här två faktorerna vad gäller en tränare eller en ledarstab. Jag tror de påverkar minst lika mycket. Det är fotbollsmässiga statistiken, vad är det för typ av fotboll du spelar, men ledarskapet är minst lika viktigt.
Ja, för det är också där du ser hur du kan utveckla en spelare som till synes inte riktigt når sin potential, men när du är en duktig ledare så kan du få ut det där lilla extra från en spelare också. Och det tycker jag vi ser exempel på hela tiden, att spelare gör intervjuer och säger, ja men tack vare den här tränaren så kände jag det här förtroendet och växte därmed och blev en bättre både människa och spelare. Så att jag tycker nästan det är helt sjukligt att bara prata statistik, för att det är inte hela historien. Och jag har en förkärlek för statistik i vissa avseende, men hur man använder den, det har blivit slarvigt på senare tid. Jag tycker att det är som att folk bara ser en liten siffra och så gör de ett ganska hårt, liksom en hård bedömning, och man faller ju själv där ibland, speciellt i min roll och hur jag arbetar. Men jag tror att det är farligt att hamna in i att tro att det är hela bilden. Och därav så ledarskapet också som spelare, så vet jag att ibland är det eller jag tycker nog att det är det viktigaste punkten. Alltså jag vill inte ha en tränare som bara är duktig fotbollstränare. Jag vill ha en ledare, och då vill jag ha någon som faktiskt kan, som jag har tillit till, som också ser mig som människa. Då får man bästa resultat av mig som spelare. Men det är också individuellt, givetvis. Men man får icke förglömma psykologin. Det får väl vara temat idag.
Ja, så låt oss fortsätta snacka psykologi då, när vi ska gå in på ytterligare två lag i den här serien. Vi kommer komma till KIF Örebro och vad det gör med en psykologiskt att förlora 3 matcher på tilläggstid. Men först Linköping. För jag var på plats i Linköping i skyfallet, som det ju blev, men också den... Ja, men nästintill slakt i första halvlek när Rosengård kör över Linköping. Ett Linköping som ju slutade 3 i fjol, som ska kvala till Champions League, som själva har pratat om att det är en topplacering vi siktar mot i år igen. Det är Champions League-plats, men så har man fått den här starten på säsongen. Och Beata, om vi börjar med dig, vad säger du om den starten och det vi har sett från Linköping inledningsvis den här säsongen?
Ja, men där kommer vi också in på en sån situation. Det är... Här ska man, även om Anders tog över i ett halvår efter André, så tror jag nog inte det lättaste rollen var att ta över efter André i Linköping. För att han kom in med någonting och påbörjade någonting som där han fick väldigt bra förtroende från både spelare och ledningen och supportarna och allt vad det heter. Så kom Anders in i ett halvår och nu ska Rafa komma in och ta över efter det här. Och samtidigt så tappar man kanske sina 2 bästa spelare i japanskorna. Som de kanske, även om det var ofta andra som gjorde mål och ta sista tacklingen i eget straffområde, så är det ändå de som binder ihop spelet senaste, vad har de varit där i 3 år. Det tappet är sjukt jobbigt för en tränare också att komma in till och behöva bygga på nytt. Det kommer ta tid. Så man kan också diskutera hur målen ska se ut utåt i media, oavsett vad du tycker själv. Men du sätter ju en viss press på dig med uttalanden som Linköping har haft inför säsongen, när man säger vad man vill göra istället för att kanske... hålla det lite mer för sig själv, för att det kommer att ta tid att bygga ett nytt topp 3-lag i Linköping, tror jag. Inför säsongen så kunde jag inte tippa på att Linköping skulle ligga i toppen faktiskt. Och det tror jag inte de kommer göra resten av säsongen.
Nej, och där har jag ju varit enig med dig, Beata, för att och varit ganska tidigt ifrågasättande kring kanske då trupp bygget framför allt. Och jag håller med dig där. Jag tycker generellt sett så vill man ju ha resultat väldigt snabbt. Men vi har ju också pratat mycket om det här i podden, att det är inte samma Linköping och man kan inte förvänta sig samma resultat. Men återigen i och med att de själva också har varit så i framkant med att vad de har för ambitioner, så kanske de också har satt lite fälleben och krokben på sig själva. Och jag tycker också det är ganska jobbigt, tycker jag, att se ett lag som har en så hög höjd när de inte presterar. För man vet som spelare hur förtvivlad man blir på planen när saker inte går som man hade önskat. Speciellt, jag tänker på offensiva spelare som är vana vid att göra mycket mål. Och så helt plötsligt gör de inte det. De får inte de passningarna de hade önskat. Så att det här följetången med Linköping, det är nästan så att man vill hålla om dem lite varsamt nu. För att det är inte så förvånande som man kanske vissa då har trott inför. Min känsla har varit att vi kan inte förvänta oss samma typ av Linköping. Och det är kanske lite för tidigt, men vi ser ju definitivt ett embryo av den problematik vi har pratat om.
Ja, och det man också ser, alltså som sagt, jag var på plats på matchen senast, och den tomheten som finns i spelarna efter en sån match, den går ju att ta på. Alltså, det är ju spelare som sitter och gråter. Alltså, Katinka Tandberg gick in och ställde sig på mållinjen i princip med bollen och liksom var helt tom. Kunde knappt svara på frågor utan att få tårar i ögonen kring frustrationen och besvikelsen som finns just nu. Och hur tar man tag i den egentligen? Beata, nu väntar dessutom en ganska tuff match för dem. Vittsjö borta i nästa match? Vad ger du dem för chanser då? Vad vill man se från ett Linköping i en sån match?
Nej, men alltså jag pratar så ofta om förväntningar. Alltså du kan inte, förväntningar som du sätter själv är oftast det som fäller dig snabbast. Så jag tycker det är sjukt viktigt att diskutera förväntningar, och det tror jag att Linköping hade behövt göra nu. Att ta ett steg tillbaka och försöka vara där i stunden och spela en match i taget. Och det handlar bara om att klättra nu. Det handlar inte om att jaga mål. Och själv hade jag som tränare, jag reagerade också på det, att de ligger över plan och gråter som att det är en cupfinal. Och det är för tidigt också att visa de känslorna, tycker jag. Och som tränare hade jag försökt att få ut det till min spelartrupp, att oavsett hur besvikna vi är så visar vi inte hela världen hur besvikna vi är. För att vi behöver hålla ihop här och ta nästa match som kommer alldeles snart. För att det är inte många dagar här emellan matcher just nu. Och det är tillbaka till psykologin. Det är bara psykologi för Linköping nu. Linköping är ett jättebra fotbollslag. Och ni ser ju, position för position så hade Linköping kunnat bygga ett väldigt bra fotbollslag som kan prestera om 5-6 omgångar lika bra som många omgångar förra året. Men det är omöjligt att det ska hända så här snabbt med tanke på spelartapp, ny tränarstab. Det kommer att ta tid. Så jag hade ju sänkt förväntningarna och jobbat mer med individuella, alltså bygga upp självförtroende, och precis som Saga är inne på, att få ut max av varje individ och få dem att sätta fokuset på lite andra saker än att laget ska ta Champions League-plats.
Mm, om vi lämnar Linköping med det, vill jag väl få återkomma till dem under podden framöver. För som sagt, det pratas fortfarande i Linköping om att man ska spela den där jäglet-fotbollen. Man kanske ska slopa de sätten att kommunicera utåt och gå vidare helt enkelt. Och det gör vi nu också till KIF Örebro då. Och deras otroligt tunga facit. Alltså man har stått upp så bra i 90 minuter i 3 matcher och tappat på tilläggstid än en gång den helgen som gick. Saga, hur reagerar du när du ser att det händer igen?
Det är ju snöpligt såklart. Men apropå det vi precis sa, skillnaden dessa lagen emellan är att förväntningarna från början har inte varit någonting annat än att hålla sig kvar. Alltså det är klart att de har ambitioner att göra en bra tabellplacering. Men det är ett ungt lag, det är ett helt nykomponerat lag. Jag ser Molly Johansson i intervjun inför den här matchen, och hon säger, nej, men vi är inte så stressade, så vi fokuserar bara på nästa match och vår prestation. Vi är väldigt nöjda med olika delar i spelet, och givetvis vill vi ta 3 poäng. Alltså hon är väldigt, hon känns väldigt avslappnad i den dialogen, och bara det är en indikation för mig att de spelar utan press. De spelar trots allt för att utveckla det här laget över tid. Det är en lång säsong. Vi är 4 omgångar in. Örebro kommer kunna vända. Men de kanske kommer kunna ta de nödvändiga poängen för just överlevnad snarare än någon slags vad säger man, skräll i tabelltippningen. Det är inte där deras ambitioner ligger. Så att, av det avseende så upplever jag ju snarare att det är ju mer välmående Örebro trots förluster än Linköping då, utifrån förväntningsbilden. Förväntansbilden heter det då i och för sig. Ja. Men ja.
Exakt. Men Beta, hur är det? Vad tänker du kring den situationen att man tappar 3 matcher så där på övertid?
Ja, nu kan man prata statistik och ledarskap. Mm. Så väljer man att titta på statistiken så är det ju katastrof att man tappar poäng så är sent i matcherna. Samtidigt så kan man, jag tycker ofta att Rickard får lite för lite cred för det han gör ändå i Örebro. Och jag kommer ihåg att lyssna på Patsapodden förra året, och då skulle han få sparken för att de låg i botten då, och lite sånt där. Och jag, förlåt Isak och Munken, jag håller inte med, för att jag tycker att Rickard ska få mer cred för det jobbet han gör i Örebro. För att, alltså, att Örebro är i damallsvenskan är ju, det är bedrift tycker jag. Mm. För alltså lönerna som de betalar, budgeten de har är ju jätteliten. Och även om Rickard tappar halva truppen så lyckas han på något sätt övertala spelare att komma dit. Och det spelare som hade inte fått kontrakt i någon annan damallsvensk klubb. Och jag har ofta tänkt, alltså, hur tänker han nu? Vad ska han ta in henne för? Och sen lyckas han ändå, som Saga var inne på, få ut någonting av den här spelaren. Han får den här spelaren som människa och mår bra i Örebro. Och får förtroende inne på plan. Och det är därför som de säljer spelare hela tiden. Alltså de lyckas ju få dit folk som presterar. Och sen så lämnar de och går någon annanstans. Folk vill ha Örebro spelare. Och det är mycket så här hjärta, arbetsvilja. Ofta har de lärt sig handskola, de taktiskt ganska bra. Och defensivt tycker jag ändå att prestationerna ofta är oerhört bra över långa stunder i matcher. Men att lyckas över 90 minuter med den truppen som man har, till exempel mot, det var väl Hammarby första matchen.
Mm, ja.
Så det är ju, det är ändå, det är otroligt svårt att lyckas i 90 minuter och hålla nolla mot Hammarby.
Exakt.
Så prestationen i sig är bra och det kan man gå in i ett omklädningsrum och mata in till spelarna. Och det är ju 100% säker på att Rickard gör. Och det gör han bättre än många andra i serien. Man kan vara irriterad på Rickard att han springer in på plan och firar varenda mål han gör och sånt här. Men jag har jäkla respekt för det jobbet han gör i Örebro.
Jag vill hoppa på två saker här. Tack för att du också spär på det narrativet kring Örebros försvarsinsats. För att jag upplevde att de fick lite skit för att de bara ligger på backen och försöker försvara sig mot Hammarby. Men vad var alternativet? Ska de gå ut och spela en offensiv fotboll mot ett Hammarby som förväntas gå i toppen? För mig är det helt befängt. Så att det var bara det var bara skönt att få din bekräftelse där, Beta. Men den andra delen i det här är Rickard som tränare och ledare. För att varje gång jag pratar med honom, vi ringer ju er tränare titt som tätt och försöker få lite inside och input. Han har en förmåga att sälja in sin idé och spelare även till mig. Alltså inför den här säsongen så satt jag med ett blad av 11-12 spelare där jag bara tänker, Jesus Christ, var börjar jag ens? Han går in som en riktig säljare och bara matar information om varenda person jag frågar om. Och jag sitter och är sjukt optimistisk inför Örebros säsong. Och om inte det är ledarskap och kvalitet, då vet jag faktiskt inte. För samma sak så gör han ju mot sina spelare. Och jag sitter utanför, jag har ingen koll på the day to day vad som händer. Men jag är ju helsåld. Givetvis med viss nyans, jag har ju ögon att se med, så det är inte så att jag bara slängs med vinden, men jag tycker det är en cool effekt som han har och det är cred för att det gör ju någonting, om man är övertygande i sin framtoning då har du hälften vunnit redan, för om du är mjäkig eller om du inte kliver fram som tränare då har du tappat hälften för du ger utrymme för frågetecken.
Ja, det är ju en av omgångens mest intressanta matcher nu. Det är ju ändå Örebro KDFF. För att Rickard vill inget annat än att slå sin för detta kollega Daniel. Så jag kan lova att det kommer bli en riktigt rolig match att titta på. Men Örebro har inte haft sista ordet, det kan vi säga. Örebro kommer inte att åka ur damallsvenskan. Det är jag helt övertygad om att de hittar vägar och klarar sig.
Mm. Vi ser fram emot den matchen. Vi ser fram emot Vittsjö-Linköping som jag ska på. Och så ser vi också fram emot en match där det finns en speciell ingrediens. Vi ska ringa upp en person. Hon heter Sara Kanutte. Hon leder skytteligan. Hon spelar i Norrköping, är utlånad från Hammarby och ska tillbaka till Kanalplan.
Ja, då har vi med oss Sara direkt ifrån Norrköping. Om vi börjar med den viktigaste frågan. Hur uttalar man egentligen ditt efternamn?
Kanutte, men Kanutte. Det är ett mellannamn och inte ett efternamn.
Det är ett mellannamn, inte ett efternamn, ja. Ska man säga alla tre namnen alltså?
Sara Kanutte är lugnt.
Vad bra, det är stökigt det här för oss svenskar med alla tre norska namn. Det är samma sak, jag hade en diskussion med Therese Sessi Åsland här i Djurgården också i helgen. Varför har ni så många namn?
Nej, alltså, det känns ju som att svenska har flera namn. Jag har ju inte folk som tre mellannamn här.
Ja.
Nej, alltså, Sara Kanutte är mitt förnamn. Mm. Och så Sörensen får hennes efternamn. Så kände jag att de ville inte använda enten mamma eller pappas efternamn. Så jag gick för mellannamn istället.
Skönt när man inte behöver välja.
Ja.
Du, om vi ska snacka lite fotboll då och säsongstarten du har fått, vad säger du om den?
Nej, alltså det har gått över all förväntning. Mm. Jag kom till Norrköping med hopp om mer spilletid och så har jag fått det och ja, gjort fler mål än man hade trodd så tidigt på säsongen. Så det känns bra.
Ja, tittar man på skytteligan just nu så ser man dig där uppe tillsammans med Rosengård, Momoko, Tanika. Vad säger du om det? Var det någonting du hade väntat dig?
Absolut inte. Men alltså, det är jättekul och gott att visa att man kan spela mer än ja, sista 20.
Ja, vad betyder det för din del att du får speltid, att du får det förtroendet du har fått i Norrköping så här långt?
Nej, det hjälper ju på självförtroende och det gör att man fortsätter och ja, gör mål och spelar bra matcher. Det är svårt att spela med lågt självförtroende. Någonting som kommer när man inte spelar så mycket.
Hur blev första året i Sverige för din del där det inte blev då så mycket speltid som du kanske hade hoppats?
Alltså, det började jättebra med mycket speltid och så på hösten så blev det lite mindre. Och då kände man ju på att okej, okay, man behöver mer spilletid. Och då var det skönt att Hammarby också tänkte att jag behöver spilletid och att Norrköping har tagit mig så gott emot.
Ja, hur är det där att bli utlånad från en klubb i samma liga?
Alltså det är ju lite konstigt, men vi hade en fin dialog innan utlånet och vi var eniga om att det bästa för min framtid är att få mer spilletid. Och när Norrköping var så intresserad som den var så var det ett lätt valg.
Hur blir det nu då? Nu i veckan så väntar det ju match mot Hammarby på Kanalplan. Hur blir det?
Det blir speciellt. Det blir trevligt att träffa alla igen. Och så ska vi göra det så svårt som möjligt för dem. Det är ju ett jättebra lag som ja, kämpa om guld och ja, vi kommer nog inte till att vara det förande laget, så jobbar gott defensivt och kanske få ett par övergångar.
Vad känner du inför att komma tillbaka till Kanalplan då?
Nej, det blir speciellt. Fansen i Hammarby är ju ja, de är jättebra och Kanalplan en ja, egen vibe kan man säga. Det pulsat att Kanalplan är fint. Så nej, jag tror det blir en kul upplevelse.
Nu har vi fått se dig göra en himla massa mål här inledningsvis. Vad händer om du gör mål på onsdag? Kommer du fira då eller har du hunnit tänka så långt?
Nej, jag har inte tänkt så långt ändå. Det enda jag tänker på är att göra en god match. Och så, om man gör en god match så kommer ofta mål. Och då får man ta det där och då.
En sak vi har noterat när du spelar också är att du är en av få spelare i Damallsvenskan som spelar med tröjan instoppad. Hur kommer det sig?
Nej, vi skulle sätta in Solek på matchtröjan och så tänkte jag, det är ju en L i allt. Mm. Och så hade jag trott att vi fick damtröja, men så var det här tröja och den var lite stor. Så tänkte vi, ja, när man är en forward som gillar att stå i box och fighter så kan man ju lika gärna spela med instoppat. Så då har det blivit en ja, det har blivit min grej.
Vi började ju prata lite Norge här och att det finns en del norskor i damallsvenskan nu. Tittar man på skytteligan så känns det ju som att det är fler norskor än svenskor som dyker upp där. Vad säger du om den norska invasionen av damallsvenskan?
Nej, men det har kommit jättemånga i år och jättemånga till Hammarby. Mm. Så det var ju trevligt den lilla tiden jag var där. Men det visar kanske att Norge har någonting att jobba med runt fotbollen. Att kvinnofotboll i Sverige är lite större. Och det syns jag Sverige ska ta med sig och dyrka vidare.
Avslutningsvis, om du ska se matchen på onsdag framför dig, vad ser du framför dig då?
Nej, jag tänker ju att Hammarby blir det förande laget. Att vi blir liggande mycket defensivt. Men när vi först kommer i anfall så tror jag vi kan göra ting bra. Och så hoppas vi på mycket bra dueller. mål för vår del och ja, en fin inramning med två bra supportergrupper.
Ja, där hörde vi alltså Sara Kanutte Forsnäs, eller vad man nu ska säga. Jag är inte säker på att jag är klokare på det här med norska namn efter att ha diskuterat med Sara. Men Kanutte är alltså bara ett mellannamn. Hängde du med i diskussionen här någonting, Saga?
Jag lärde mig i alla fall någonting, för att jag har ju nog trott att Kanutte var ett efternamn. Så att, bra. Vi lär oss nya saker hela tiden och det är väldigt viktigt med namnen. Så att jag är glad att hon shed some light på hela situationen.
Ja, och Beta, vad säger du om det vi har sett från norskan? Och vi är inne lite här på med Sara också. Den norska invasionen som har blivit i damallsvenskan. Var och varannan där uppe i skytteligatoppen är en norska. Vad säger du om det som sker?
Nej, men det är roligt. Det dyker upp norskor som man har hört lite om varje år. Och sen så vet man verkligen vilka de är efter säsongen. Så det känns som att Norge hade kunnat ställa upp med två jättebra landslag egentligen. Men jag blev lite förvånad när hon gick över till Norrköping. Jag tänkte kanske att Hammarby kunde haft nytta av henne. Jag glömmer inte när vi mötte dem borta i höstas och slog dem med 2-1. Måste jag ju flika in. Så.
Det var en av de mest känsloladdade matcherna på Kanalplan som jag minns från förra året. Jäklar vad mycket känslor och energi det var, kanske framförallt från er sida.
Ja, psykologi återigen.
Ja.
Psykologi. Men Sara var ju den som reducerade ändå för Hammarby i slutet. Jag tänkte, hon är ju, alltså, hon kan då så här, hon har precis det här in i straffområdet, så kan hon göra saker som jag tror många har svårt för. Hon har någon vilja och känsla för målet som är intressant. Så jag tycker det har varit väldigt spännande att se henne och det ska bli kul att se mot just Hammarby.
Tillbaka på Kanalplan alltså. Innan vi ska släppa tillbaka dig till trädgårdsarbetet, Beta, så ska Saga få dela ut 5+, för det gör vi också i varje avsnitt. Och då hamnar vi i ett lag som ju har överraskat positivt, som kommer ställas inför en ganska tuff uppgift i den här omgången. Då möter man Häcken, det handlar om Växjö. Och var landar 5+ den här veckan?
Det måste ändå vara Alexandra Jonasson. 100 matcher i damallsvenskan. En första spelaren i Växjötröjan som har nått den bedriften. Och jag tycker det ska premieras. Jag tycker det är en underskattad spelare också. Som har varit väldigt nyttig för Växjö uppenbarligen över lång tid. Men det tycker jag får premieras med en stor 5+.
Vad säger du om Alexandra, Beta?
Alltså, jag älskar detta. Jag ska inte namedroppa någon. Men det var en tränare i damallsvenskan som ringde mig. Frågade nu eftersom jag har slutat vilken mittfältare man hade värvat till sitt lag. Alltså, vad hade du gjort här? Så sa Alexandra Jonasson, en av de mest underskattade spelarna i damallsvenskan. Och få spelare som har den känslan för nyckelpassningar. Kan skapa saker. Jag vet, och, med all respekt för Växjö, men det hade varit roligt att se henne ihop med ännu bättre spelare i ett ännu bättre lag, kanske utanför Sverige till och med. Och, så jag ger henne absolut 5 också. Jag gillar henne jättemycket.
Härligt. Du, bara en sista fråga då. Hur mycket ringer det med folk som ringer och rådfrågar nu när du sitter i trädgården och solar?
Det händer faktiskt då och då. Det blir ju lite roliga samtal. Faktiskt.
Ja, hur är det att ha det med dem som liksom har varit ens konkurrenter tidigare? Att man lite står vid sidan just nu och kan ha samtal på ett annat sätt än vad man kanske hade tidigare?
Ja, jag har alltid trott på bra relationsbyggande och att man inte ska ha ovänner inom det här yrket. Och jag har många bra vänner som tränar i ligan idag. Så man har många roliga samtal faktiskt.
Härligt. Vi hoppas att vi får många mer roliga samtal med dig. Du får komma tillbaka till podden. Men nu ska du få ge dig ut och dels då göra de där relationerna med de andra tränarna. Men också trädgården och palmerna och allt vad det är du har där nere i den soliga söden.
Glöm inte det.
Popcorngräset, just det.
Ja.
Det får du plantera nu. Tack så hemskt mycket, Beta, för att du hade tid att vara med.
Tack ska du ha.
Tack själva.
Ja, och med det så säger vi ju tack till er som har lyssnat denna vecka också. Ett litet specialavsnitt, men det är alltid härligt att få höra röster som vi inte har varje dag längre. Och ja, Beta, det är ju en röst man saknar i damallsvenskan.
Nej, gud ja. Det måste jag verkligen lägga till. Jag är ett stort fan av Beta och alltid varit. Vilken karaktär, vilken ledare de har pratat om. Och de här storiesarna hon sitter på. Alltså, det finns mer att gräva där, definitivt.
Ja, vi hoppas att hon kommer tillbaka till podden framöver. Och med det så säger vi tack och hej för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka och då har det spelats en hel massa matcher. Det har hunnit spelas 2 omgångar tills dess. Så på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.